Välkomna, välkomna till den allsvenska podden. Det är tisdag den 23 maj. Vi väljer att spela eller inte när vi känner för det, kan man säga. Ni kan ju också lyssna när ni känner för det med tanke på att det ligger på Acast och podcast, eller Acast och podcast, vad man nu väljer att säga. Hur som helst, nog om det, och välkommen Linn Nordström.
Tack så jättemycket.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag är mätt, vi har precis ett tacos, men vi ska kunna tagga till här ändå.
Jag sitter med gyro som bara jäser i magen. Och inte den grekiska gyrosen som är så där härlig och fin om man sitter någonstans i det landet att äta, utan den som säljs i Stockholm som är väl 2+, 3+.
Det måste ju på vad du köper den. Jag vill absolut inte att vi ska tala ner gyros på något sätt, eftersom att det är en stor del av vår matintag.
Ja, 4+ av 5.
Ja, tack så mycket. Ja, tack. Ja, bra. Derby.
Ja, det finns ju de som mår sämre än vad vi gör, helt klart. De som håller på Djurgården mår inte så bra idag. 16:e raka derbyt utan vinst. Inte en seger sedan 2011.
Det är ett tag sedan.
Det är 6 år sedan. Mm. Tänk hur gott att kolla på varje derby i 6 år. 16 derby, vad kostar ett derby? 400 kronor. Man har lagt ut liksom 7-8 tusen. Mm. Det kostade mer, kanske till och med 500-600 spänn.
Kunde de samlat ihop de pengarna och köpt en riktigt bra anfallare istället till Djurgården, så kanske det inte hade blivit så. Ja. Men jag tror ändå inte att de mår lika dåligt som han har gjort efter andra derbyn. Det var ändå nöd och näppe som de inte fick med sig någon poäng därifrån i alla fall. Men segern var de väl en bit ifrån. Det ska väl inte sticka under stol med.
Nej, jag tyckte att Enagi sett att det såg rätt intressant ut för Djurgårdens del. Vi hade Magnus Eriksson som han hade mycket energi inledningsvis och körde på. Och AIK, jag visste inte riktigt vad matchen skulle ta AIK, med tanke på att man ställde upp en del lager som gjorde. Nu är det inte mer än Linné, Sundgren, Goitom och Tarn då som satt på bänken. Men det är ändå 4 viktiga spelare för dem som inte var med. Och det kändes lite som att det kan bli jobbigt för det mittfältet med fysiken och sådär som brukar vara i ett derby. Men de sticker ändå upp någon gång därefter en fin inledning för Djurgården och har någon målchans, och sen smäller det ju efter Tarns byte.
Per Karlsson gick ut.
Ja, exakt. Och Tarn kommer in och gör målade, tar väl in via någon. Jag kommer inte ihåg exakt vem det är. Och Tarn var ju väldigt klar för det efteråt. Och självklart
Ine Larsson som fick vara lite olycksfågel där.
Och han hyllade ju verkligen Visenen och Nisse Nyholm. Jesper Nyholm var ju fantastisk,
verkligen.
Ruskigt bra. Men jag kände lite att även om Djurgården hade väldigt, väldigt mycket boll och skickade in mycket bollar och utmanade en del, så då kan du liksom hitta fler riktigt feta målchanser än Engvall gånger 2, va? Sen ett inspel på en högerkant som jag inte kom på vem det är, där Stam står i vägen riktigt, riktigt bra. Och sen är det väl ett avslut från Olsson som går rakt på, men annars är det ganska mycket.
Det var ju slutminuterna där, när de flyttade upp honom.
Vi har Magnus Eriksson som skjuter i första halvlek när bollen kom in, den är rakt på. Vi har 2-3 avslut från Kim Källström som är högt över.
Källström sköt väl 2 gånger i alla fall i första halvlek.
Ja, och vi har en El Kabir som utmanar en del, men jag tycker, alltså, det är inte så att man liksom blir livrädd när han gör det och sådär. Och tittar man då istället åt AIK, som jag inte tyckte gick fram så mycket, men de har ändå marken ett kanonläge. Och vi har även en straff.
Det skulle vara straff.
Som ska vara straff när Sauli går ner mot Une Larsson.
Ja.
Och sen har det blivit den omställningen efteråt där Jonas Olsson gör bort sig, där Une istället glidtacklar ut bollen. Jag kommer inte ihåg vem det är Jonas möter i den löpningen. Så AIK har ju också målchanser.
Ja, absolut. Det var ju chanser åt båda hållen, även om inte de kändes stekheta. Och det som gjorde att AIK kunde göra ett sånt snabbt mål där när Tern kom in istället för Karlsson, och man får möblera om lite. Det blev väl till slut Blomberg som får gå ner, vilket de inte riktigt kanske ville, och som de talade om inför matchen, att de tycker om att ha Blomberg där på den positionen där han har presterat bra den här säsongen. Men nu fick han i alla fall gå ner för att de fick en fick en skada. Men då hann de inte riktigt heller få någon panik över hur de skulle bygga om i sitt lag och i den här elvan som var ute på planen, utan Tern hann ju sätta den här bollen extremt välpassande direkt. Och sen så kan man backa hem och lägga sig sina positioner, och sen ligger man jävligt bra där, och då får Djurgården svårt att komma igenom. Och det, de hade, alltså vi pratade innan om Jesper Nyon till exempel, som är en sån spelare som lyfter sig i det här derbyt, och en sån spelare hade Djurgården behövt, och de har de här extremt stora profilerna, men de behöver ha en spelare som lyfter sig snäppet högre. Alltså de hade behövt ha Engvall i en ännu bättre form, men de behövt ha Merabti som i en ännu liksom mer vad ska man säga, målfarlig form än vad han är i. Eller så hade de behövt vara helt jävla galna i slutet och satt upp Olsson betydligt tidigare, kanske tagit in Mange från kanten och satt in honom ännu mer centralt ut med Merabti på kanten istället. Det känns lite frustrerande i slutet att inte Öskan gjorde mer än vad han gjorde de sista minuterna.
Men han tittade ändå upp Jonas, han satt in.
Jo, men det var, vad fan var det kvar då? Liksom 10 minuter.
Men han kan ju inte spela med Jonas som forward i 25 minuter.
Nej, kanske inte, men förlora med 2-0 eller förlora med 1-0 åtminstone liksom har chansat. Mm. Nej, jag vet inte. Jag tycker att de måste väl ha haft någon plan B liksom.
Men AIK, om man ser till alltså, de gör ju inte jättemycket anfallsmässigt. De har ju några chanser, men det är inte så att de spelar jättemycket boll med ett rätt spelskick.
Nej, men de har ju bara Marken och Ishizaki på topp också.
Jo, men de har ju ändå, Ishi kan ju spela boll, Olsson kan spela boll, Afane kan spela boll och Tan kan spela boll. Men med tanke på att de får kriga så mycket, de släpper ju verkligen in Djurgården på sin planhalva extremt lätt. Man kan ju inte säga att det var speciellt svårt för Djurgården att gå över mittplan och komma in på planhalvan. De gav ju liksom skänken, eller liksom skänkte ju över, bara kom in i på våran planhalva och spela därifrån. Och det var ju Simon inne på det, Tarn efteråt. Det var någonting som jag och Bank satt och pratade om på presskonferensen med Norling och dem, att det var ju inte så att de liksom orkade så mycket. Men då snackar han om att de springer så pass mycket innan Tarn då, att man liksom pallar inte riktigt ställa om, utan det blir för långt till motståndarmålet också, för att man släpper in så pass lätt så man orkar inte göra de där löpningarna, och man blir lite rädd för att man har den där poängen.
Mm.
Man har de där 3 poängen, så det blir nästan mer som att man hoppas på att det här får fan gå än att man vågar lägga energi på offensiven.
Mm. Alltså det är ju svårt att sitta här också och avgöra om hur taktiskt det var och hur tillbaka pressade de blev, för det är ändå så att när Djurgården väl kommer över på AIKs planhalva så är de ju extremt säkra sin position och spelar sig ur problemen. De blir ju liksom, det är ju sällan de går fel, och de ligger ju med 3 stycken liksom mittbackar som gör det jättebra, och Nyholm framförallt, och jag menar Nisse gör ju det också felfritt, så att visst att Djurgården får mycket boll, men då tycker jag att man får förvalta den bättre också, när i så fall så som du säger att AIK bjuder in dem, och det orkade inte Djurgården göra igår heller, eller man har inte materialet till det helt enkelt. Och även ifall Källström liksom måttar sina bollar framåt och försöker göra det farligt inne i straffområdet, så blir det ingen mål. Det räcker inte hela vägen fram.
Nej, men i och med att AIK låter Djurgården som sagt släppa in dem på planhalvan, så står de ju väldigt långt ner i utgångsläget, och då finns ju inte den där ytan bakom. Så
exakt.
Så även om Kimby slår den där snabba boll, alltså han får ju aldrig möjlighet att göra det, och Engvall får aldrig möjlighet att hitta ytan bakom. Och det är ju det som, och Merabti kan inte heller springa på de där grejerna. Och däremot innan 1-0 målet för AIK så hade man några sådana situationer där man försökte hitta den, för då fanns den, för då var det 0-0. Men från 1-0 och framåt så är det väldigt svårt att hitta den ytan hos AIK, och då är inte Djurgården skickligare, i alla fall de var inte det igår, att de ska kunna liksom hitta in med en boll utan att ha den ytan. Jag hade velat ha någon sån här gammal, egoistisk, skön central mittfältare som bara blåste på med skott i det läget som fanns igår. Det fanns ju hur många lägen som helst egentligen att skjuta. Du kunde ju dragit hur mycket skott som helst om du spelade i Djurgården, för att det var ju så lätt att komma över. Sen är det klart att det är inte säkert att om du hade skjutit 15 skott igår att ett hade hittat in, men man hade velat ha en sån typ av spelare.
Och speciellt när den ytan då försvinner, som de kanske skulle söka dem tillsammans med Källström och Engvall, då måste man ju...
Och skjuter du många gånger så lockar du ändå upp en backlinje till att börja täcka skott, för att till slut så blir du ju ändå som försvarare kanske lite rädd att fan till slut sitter bollen.
Mm. Och så. Eller bredda ännu mer. Sen hade väl El Kabir en av sina sämre matcher igår, får vi väl vara överens om.
Jag tyckte inte han var sådär speciellt bra.
Mm, du hade väl sett byte tidigare där, va?
Jag gillar ju Karlström. Så att jag hade ju nästan, jag vet inte, ja, ibland funderar på om han inte, att han är nästan så pass het att han ska få spela från start.
Mm. Det var ju roliga individuella dueller under matchen. Jag tänker framförallt på den på mellan Markkanen och Jonas Olsson. Där var det jävligt retligt hela matchen, och det är ju härligt att se. Det så ska det ju vara i ett derby. Men ja, jag är förvånad att inte Djurgården får in en bollen då. Men det var inte en sån match igår helt enkelt, och det har inte varit det de senaste derbyna då sedan 2011.
Nej. Även om jag kan inte komma ihåg att det har varit så som det har varit. Det är klart att om inte Djurgården inblandat derbyt mellan AIK och Hammarby. Det var ju väldigt mycket AIK i andra halvveckan mot Hammarby till exempel. Och då var det ju Hammarby som vann den matchen. Det känns som att det defensiva ofta vinner mot offensiva. Eller det taktiska kanske man ska säga. Sen så borde ju Djurgården ut bett av de ytorna som de får, att de får kliva in så pass lätt på offensiv planhalva och kan liksom börja trilla bollar in. Sen finns det inte jättemycket ytor, men jag tycker ändå att det borde funka och utnyttja det. Det ska bli kul att se vad som händer när det gäller anfallssidan för Djurgården, om man börjar spela mer med de här andra anfallarna som inte, alltså som Garba, få spela längre matcher och få mer speltid för att liksom testa och få in honom i fler matcher, så att han är inne i det spelet och att spelarna lär sig hur han fungerar. För han är ju ändå en, jämför man han med Engvall, så känns ju han verkligen som en perfekt spelare med den just tyngden och längden han har i den här typen av matcher. Lyfter du in bollar till slut, så får han i alla fall ett eller två nicklägen. Så att då känner man väl någonstans att ja, att han borde kunna utnyttjas. Men Engvall, han hade ju ett jätteläge att göra mål på den här, det här inlägget från höger. Och det var väl en sån match som sakerna inte funkade. De tyckte ju själva.
Men skulle Öskar kunna gjort något annorlunda? Alltså, är det någonting som du känner att ja, men till exempel som att du vill ha in Karlsson istället för LKB tidigare. Jag tycker att man ska kanske inte lyfta upp Jonas Olsson allt för tidigt. Men jag tycker ändå så här, om man ser att Mange är het, att man kanske ska släppa. Han har ju en fri roll, men gå upp ännu mer, så flytta upp ännu mera. Alltså visa att nu går vi för detta.
Du menar att typ spela 4-3-3 då?
Ja,
eller 4-2-4?
Alltså, ja, men jag tror inte att någon hade hängt Öskan om han hade gjort en sån förändring när det är en kvart kvar.
Nej, man hade kanske till och med kunnat göra det ännu tidigare. Det känns ju som jag var inne på innan, som sagt, att AIK hade inte energin till att lägga den på omställningen, för de ställde ju knappt om överhuvudtaget. Vi hade ju exempel där de kanske hade möjligheten, och istället så vände de om i den situationen som Simon Tan tittar in, han ser marken, han ser Ishizaki, istället vänder han om på Olsson, och så spelar Olsson runt Ishizaki, så skjuter Ishi på liksom. Så det känns som att de inte hotade på det sättet, så det är klart att du kanske kunnat chansa och vara ännu mer offensiv. Men jag tycker ändå att bytet att sätta in Garba med sin längd och tyngd, och även att flytta upp Jonas, gjorde ändå en viss skillnad. Jonas vann ju en del dueller där uppe.
Ja, herregud ja.
Så att han var ju ändå, det fanns ju ändå en, jag tyckte inte att det var ett bra byte. Helt klart från Öskan. Men jag vet inte hur mycket mer man hade kunnat göra, för att de har ju inte någon sån forward som är liksom in i spelet med den tyngden och den spelstilen.
In i stimmen, nej precis. Men man blir ju lite så här konfunderad. Så nu har vi sett två stycken Stockholms derby här, och där båda då lagen som har varit kanske taktiskt sett tråkiga, så som Hammarby var gentemot AIK, gick vinnare under den striden, och nu så är det då AIK sin tur som backar hem. Då har de i och för sig ledningen med ett mål och känner väl att de är inte riktigt i den formen att de kan föra matchen fortfarande offside framåt. Men, och då går man vinnare under den när Djurgården och de som trycker på. Då är frågan hur det kommer ut i det tredje Stockholmsderbyt, om vi får två stycken lag som går ut och totalt backar hem och väntar ut varandra. Och det är ju jävligt tråkigt i så fall.
Djurgården Hammarby.
Ja, exakt.
Ja, det känns ju som att Djurgården inte riktigt spelar den fotbollen, utan de kommer köra på.
Ja, men det går ju inte heller.
Hammarby kommer ställa upp. Men jag tror att Djurgården gärna hade sett ett Hammarby som hade gått fram lite mer, så att det blir som att möta kanske Elfsborg eller något, eller Östersund som bjuder på lite yte. Det passar ju Engman mycket, mycket bättre. Men man ser ju i alla fall den här allsvenskan att är du taktiskt, tänker du en del taktik innan och kör på med det mot vissa motståndare i vissa matcher. Jag säger inte att det funkar jämnt, men IFK Göteborg mot Sirius är ett exempel med tanke på hur dålig planen var, så spelade Göteborg sin fotboll. Hammarby svins mot AIK är ett annat exempel. Jag tycker Hammarby gjorde bra mot Göteborg också, även om det bara blev 1-1. Och det finns punktmarkeringen på, från Boman till Källström som var bra länge. Vi har där som Peter var inne på när de plockade bort Lundevall. Och sådär. Så att det finns ju många sådana exempel att när du är taktiskt drillad och det slår väldigt väl ut i allsvenskan.
Mm.
Sen var ju Elfsborg förmodligen, ja, eller de inte bara förmodligen, men de var ju för bra mot Jönköping. Eller Jönköping var för dåliga i övrigt, så att den punkten kan spela inte så stor roll. Men det var ju nära att gå hem för Göteborg. Det var ju nära att Göteborg skulle få med sig en poäng mot Djurgården.
Men Jönköping har ju inte riktigt heller det spelarmaterialet att man kan offra en spelare. Och då fick de inte ihop det sen mot Elfsborg, och då fallerar man ju också. Mm. Sen var de ju inte bra i den matchen överlag. Men alltså, är vi för hårda mot AIK? Borde man hylla de mera som samlar ihop sig efter den veckan som har varit? Man
ja,
har...
det är ju jättestarkt.
Ja, exakt. Och det var ju jättefina scener efter derbyt och så. Och det är ju ändå så att de går ut och tar en derbyseger, och det är ju tungt, och det är ju en prestation i sig.
Ja, nej, men jag tycker väl att jag är besviken på Djurgården att de inte kunde bjuda till mer. Även om de har väldigt, väldigt mycket, så hittar ju inte bollen in. Så det är klart att det saknas ju en viss typ av spets i en viss typ av matcher. Sen samtidigt så är det klart att AIK ska ha beröm. Stamatopoulos ska ha beröm för sin match. Han var jättebra. De tre framför där, speciellt då Nyholm, ska ha stort beröm. Nyholm var fantastiskt bra på sin position. Norling snackade efteråt att han nästan vill ha honom där framför Per, men då har ju Per å andra sidan Per Karlsson också mycket varit så pass bra, så att han har inte kunnat peta honom. Med Nyholm också, han funkar ju suveränt, alltså de var ju svinbra. Och jag tycker också att på mittfältet så gjorde de underkastade sig offensiven och krigade i defensiven, de här Olsson och Afan,
och det passar ju Olsson. Alltså, då tycker
igår tycker jag att han gjorde det bra.
Exakt.
Sen är han lite för snäll, tycker jag fortfarande. Det är olika saker. Det är som, alltså det känns, får han ett skottläge, han fick ju ett läge igår, då ska han liksom försöka lägga in den lite snyggt i botten. Det är liksom aldrig så att han går åt sidan och du har en klassisk brist, och man ser inte honom göra vissa saker som man tycker att han borde göra lite annorlunda, spela på lite mer och sådär. Sen fanns det ju straffsituationer som sagt i matchen, och Sauli skulle ha haft straff på sin. Jonas erkände efteråt att han inte tyckte att han skulle ha straff på sin. Även om Kevin Walker, han sa någonting i stil med att Nisse kom in med sina 120 pannor och sådär. Men
Wiesner skulle ha straff, så var det.
Ja,
bra.
Ja, det var en
absolut,
sak.
Absolut.
Men ja, nej.
Och det som AIK också gör bra, det är ju att de breddar spelet. Och det sliter ju också i sönder Djurgården sen när de väl ska gå till anfall, att de är för spridda på planen för att kunna anfalla i en mer samlad trupp och sätta mer press, eftersom att de går ju rätt på AIK också.
Ska vi släppa derbyt eller?
Jag tycker ändå att vi fick ut mycket av denna match som ja. Det är ett resultat, men det vet inte riktigt hur mycket det speglade matchen.
Nej. Djurgården fick väl en del att tänka på.
AIK med.
Jo, absolut.
De är inte, det är inget jätteroligt lag som man ser på planen just nu.
Men sen är det är klart att man hyllar ju Mikkelsen för att han gör det han ska göra med sitt lag och Hammarby och sådär. Så att Norling måste ju ändå få beröm för att han välja att försöka genomföra matchen på det här sättet och att det slår väl ut.
Och att han samlar ihop laget så bra efter den här veckan som har varit.
Ja, med all den skiten så absolut väldigt starkt av AIK, alla spelare. Vi har ju gått igenom eller vi ska gå igenom massa matcher. Vi har valt att göra lite annorlunda det här avsnittet, där vi ringer upp folk som har varit på plats och snacka runt. Så att vi ska egentligen bara beta av en tillställning till, och sen så ska vi gå över till detta moment, där vi ska börja med Johan Flink som hänger i Skåne. Jo, jag tänkte på Sirius mot Hammarby. En match som slutar 1-1 på Studenternas. Drygt 7000 personer. Niklas Busch Thor gör 1-0 efter 12 minuter. Och det man började tänka på efter det målet var ju att Ögmund Kristinsson är i fullständigt usel form. Eller kan man formulera det på så vis att han har hamnat i en fas där han gör tavlor. Han släpper in det här målet mot Malmö från Tinneholm som man ska ta utan problem. Och det här mot Busch Thor är fan sämre.
Ja, det var inte någon klassräddning på det. Nej, fy fan, jag vet inte vad jag ska säga. Det är ju, Mikkelsen satte ju ord på detta efteråt. Liksom. Han är ju inte alls nöjd.
Nej.
Med hur detta har tätt sig. Och det är så konstigt för att han har ju varit en stabil målvakt tidigare. Mm. Och nu så kommer liksom fler misstag än vad man har sett under hans karriär tidigare. Det är någonting som uppenbarligen har hänt.
Ja, jag fattar inte heller riktigt. Det känns som att Hammarby, det börjar diskuteras att de har tagit i kontakt med Per Hansson, gamla Helsingborgs målvakten där, för att plocka in honom. Mikkelsen hade ju snackat med honom efteråt.
Mm. Och, ja, han snackade ju med pressen också efteråt.
Ja, och liksom berättade att han har sagt till inför alla,
ja,
att han tyckte att kallas han ögat, Ögmund och Kristinsson. Ja, att han helt enkelt inte håller just nu. Att hans nivå är för dålig.
Mm.
Och det speglar ju verkligen dansken. Han säger ju lite vad han, eller han säger ju vad han tycker, inte bara lite vad han tycker, utan han säger ju verkligen vad han tycker. Så att Ögmund och Kristinsson måste ju definitivt höja sig, annars lär han få mer skit. Och
Busch Thor är ju en spelare som har höjt sig. Mm. Jag tyckte att han var väldigt långsam under inledningen av Allsvenskan. Även för han är då lagkapten och jätteviktig kugge i laget, så kändes som att han inte riktigt hann med det här andra passningsskickliga Sirius som bland annat Kingsley Saffer ser till att det blir. Men han tycker jag har kommit in i det allsvenska tempot mycket bättre nu.
Han fick en armbåge av Paulsen och var förbannad i halvtid. Tyckte att domaren var skitdålig.
Ja, det var ju väldigt bra citatmaskiner i den här matchen, men det var ju en rätt så ful armbåge som.
Men är det inte för mycket gnäll på domare? Tycker du inte det? Det är klart att de har varit i centrum väldigt mycket, men liksom gnälla, det har varit gnäll som där, de här utvisningarna nere i Malmö på, de har ju inget snack om, och, men det känns som att det blir för mycket fokus på det där.
Ja, men det är det väl alltid, eller?
Eller?
Ja, men det är gnälligt.
Känns som att det är mer, att det är liksom en våg av domargnäll för tillfället. Men alltså det är klart att han får en smäll där och sådär. Ja, jag bara kände det. Jag tänkte att han var... Och sen så efter så poängterar ju Kim Bergstrand då för, jag vet inte hur många gånger, någonting nytt om domaren. Det har varit Sebastian Eriksson, det har varit hälsene på, sparkade på Sarfo, det har varit det här. Det är nästan varenda
match. Ja, han är ju lite gnälligare.
Ja, och det speglar inte det laget lite. Samtidigt som de inte känns som ett gnälligt lag när de spelar fotboll.
Nej, men det gör de inte.
Nej.
Och det gör inte Busch Thor heller. Men gnälligt lag, ja, kanske. Alltså, ja, det var väl bra att de fick med sig en varsin poäng härifrån. Men det är ju ett misstag av Hammarby-målvakten som man inte ska göra. Nej. Helt enkelt. Och det har hänt för många gånger den här säsongen och man har tappat poäng på det. Så att det tycker jag är befriande att Mikkelsen kan gå ut och säga detta.
Torsten bör kvittera till 1-1. Kennedy assist. Och sen så blir den andra halvleken mållös. Det är väl fler chanser för Hammarby. Men den andra halvleken var ju riktigt...
Ja, men det var ju som att de...
Det var ett sömnpille, verkligen.
Ja, men det var ju, då var de ju nöjda. Då hade de ju kört på där i första halvlek och det blev 1-1. Och sen så ja, kunde de nästan satsa på bussen hem. Vi hade inte behövt spela de avslutande 45 minuterna. För att, nej, men på riktigt, vad hände? Det var ju två olika ansikten av den här matchen. Då hade de väl kunnat spara lite energi till andra halvlek också.
Men man måste ju ändå säga att de två lagen som var på planen där är kanske de två lagen, eller det är de två lagen som imponerat mest på mig sen vi började. Mm. Malmö toppar och Norrköping är där uppe och så, men det är ju ändå rätt väntat. IFK Göteborg har varit lite sämre än vad jag trodde. Östersund trodde jag skulle ta ett lite högre steg, annars har många saker varit väntade. Men just att Hammarby har vunnit ett derby alla redan mot just AIK, som jag såg som en av guldfavoriterna, och att de har spelat och varit så pass nära att ta fler poäng, plus att Osiris har tagit de poäng. Så jag skulle säga att de två lagen annars efter 10 omgångarna har kanske varit de två största överraskningarna.
Mm. Jag vill nog lyfta Norrköping lite ändå. Jag trodde inte att de skulle de har verkligen repat sig här nu efter de här två smällarna som de fick mot Östersund, både i Allsvenskan och i cupfinalen. Och sen så tycker jag att de visar upp en väldigt fin balans både när det kommer till de yngre spelarna och när det kommer till deras ryggradspelare. Så att Norrköping, och speciellt här nu då efter seger mot Malmö FF, där man vinner och vänder där man vänder och vinner på två minuter, gör att jag tycker ändå att Norrköping ska ses lite som att de har presterat mer än vad vi förväntade oss av dem.
Mm. Men Mikkelsen känns ju mycket av hjärnan i Hammarby givetvis. Han har gjort det på väldigt kort tid.
Det känns som att allt han gör också finns det en baktanke med. Ja. Att han går ut med de här citaten om liksom hans frustration och de här misstagen. Att det liksom ligger någonting bakom, likadant som när han tar ut Kennedy tidigt eller när han tar ut Johan Persson tidigt. Att det finns någonting hela tiden. Att han är steget före oss liksom, och laget. Att han är riktig taktiker.
Men till skillnad då från Kim B här i Uppsala och Lagerlöf, som under många år drillat de här spelarna som har varit i klubben med sin spelidé, så ser man ju att så här långt efter 10 omgångar så funkar den ju fantastiskt bra, för att de har haft jättemycket skade, de har saknat flera spelare, och ändå så har de som kommit in kunnat göra så pass bra jobb, så att det känns som att den här spelidén som Sirius har verkligen funkar på sina killar. De vet vad de ska göra, de går in och gör jobbet jävligt bra. Det finns en spelare som skiner lite över Kingsley Saf, och sen är resten jämn bra, så att man liksom underkastar sig och så kör man kollektivt, man jobbar stenåt. Jag är extremt imponerad av det. Man gör ju det. Hammarby har ju mer lägen, fler lägen i första halvlek, andra halvlek blir ju tråkig. Sirius orkar inte, men de fördärvar i alla fall för Hammarby, och det tycker jag det finns en viss charm i det. Så jag tycker att jag är väldigt imponerad av dem, att de att det funkar så pass bra, att Kingsley Saf, han är bäst i det laget, och det vet de att han är nyttig också framåt, och de låter han kanske han får köra sitt race lite, och sen ligger de andra på den här nivån och så tänker de kollektivt, och alla vet precis vad de ska göra. Du kan kasta in någon ny snubbe, du kan få skada här och där, det spelar ingen roll, det funkar ändå.
Och att de har visst att de kan hantera många situationer. Man gör sitt första mål sent mot Norrköping, mot Häcken så kommer man igen, och nu här då så håller man 1-1 i andra halvlek, fast att det är Hammarby som trycker på. Så att de har ju klarat av många olika påfrestningar under säsongen. Så att det är ju verkligen ett lag som står säkert.
Mm. Det känns ju som att vissa lag kommer få tunga säsonger. Jag vet att jag listade ett gäng där. Jag tror att Sirius var med ganska långt ner, om man kollar på den allsvenska bibeln. Någonting jag redan nu kan säga att jag får checka upp, för det känns ju inte som att de kommer åka ur, med tanke på deras spelidé och den tryggheten som de har när de kan liksom prestera de resultat som de gör, med ändå så här 6-7 spelare som saknas.
Nej, jag tror att Sirius stannar kvar till 2018.
Mm.
Kul!
Absolut! Superroligt, ja.
Ja.
Då har vi kommit till Malmö FF mot IFK Norrköping, en match som slutade 1-2. Tre sena mål nere i Skåne, och Johan Flink var på plats. Välkommen, du finns med oss.
Ja, tackar, tackar.
Hur är läget i Skåne? Var i Skåne är du förresten?
Ja, jag befinner mig i Helsingborg. Jag sitter på mitt lilla hemmakontor här.
Mysigt låter det.
Är det ett litet hemmakontor alltså?
Nej, alltså jag har ju fler kvadrat än vad ni har varit på er redaktion, så att det är rätt väl tilltaget. Ja, men det är lite, här finns en soffa och tv och sådär också, så att det finns det mest. Det fungerar lite som gästrum också.
Mysigt, mysigt. Gäster, på tal om gäster, så var det ju Norrköping som vann när de hälsade på nere i Malmö. Malmö var en skräll enligt dig, eller?
Ja, men visst var det väl det. Både på förhand och i efterhand och under matchen. Malmö FF ägde ju matchen, får man väl lov att säga. Och inte minst då när de tog ledningen i 76 minuten, tror jag det var. De har ju haft en förmåga att avgöra matcherna sent. Till och med ännu senare än så. Jag tror att, jag vet inte om det är fyra matcher, eller fyra matcher i raden och sånt innan Hammarby-matchen var det kanske, som de avgjorde från 82 matchen eller senare. åt i andra minuten eller senare.
Mm.
Men så då kändes det, och det var kanske det som smög sig in i laget också, att det kändes rätt säkert att det var ja, dominans, ledning, sättet man brukar avgöra på. Ja, kändes väl rätt så hemma alltihopa på något sätt.
Ja, det var ju nästan så att de firade som om de hade vunnit, som det var någon sista målet avgörande. De la sig där över Rosenberg och liksom ville knappt spela vidare sista kvarten. Men det ville Norrköping.
Ja, det ville de. Absolut. Och nej, men det var väl de vände ju på det där på två defensiva hörnor, eller offensiva för Norrköpings del förstås. Något som MFF haft problem med under försäsongen, men annars tycker jag rätta till under våren att de hade problem på fasta, defensiva fasta, innan allsvenskan började. Men det har väl sett riktigt bra ut. Och nu så trillade in ett par bollar där ju. Vet inte, jag frågade dem efteråt om det, liksom gav dem nästan ursäkt, det ska jag inte säga, men lite så om det kunde bero på. De har ju mycket avstängningar och skador i backlinjen. Det var ju mycket folk på nya platser.
Mm.
Men ja, sa de det. Det kanske hade med det att göra, men det var ingenting de egentligen ville skylla på heller. Olof Persson har ju sin perm där, så han går ju noggrant igenom när de ska gå in på samt Tommy Söderbergs sätt, vilka de ska ha på fasta situationer och så. Så att, det ska man ju ha koll på. Men visst, det är klart att de kan inte vandra utan och innan den backlinjen som spelade, eller ja, och positionerna man hade på defensiva hörnor.
Men om vi tar det från början, vad tyckte du om Malmö startelva först och främst? Den har ju förändrats åtskilliga gånger här under våren. Tycker du att de ställde upp med den med en startelva som i så fall skulle vara tänkt i till Europa sen, när man ställdes ändå mot tabelltvåan?
Nej, det var det ju inte på grund av skador och avstängningar.
Men jag tänker med de spelarna som de hade, liksom, att man har Pavel och Rosenberg uppe på topp nu. Det var ju länge sedan de var där uppe tillsammans. Att man ändå kör tillbaka till någon form av den här startelvan som såg riktigt bra ut, syntals.
Ja, som sagt, det såg ju bra ut. Så det kanske är då. Och Kibik, både han och Berget, var tydliga med att de vill spela i anfallet. Och Rosenberg flyttar man ju inte på. Det bestämmer nog Rosenberg själv. Nej, det här, alltså, så som det samtidigt var ju, ja, fast varken Berget eller Cibicki var igen, alltså även om Malmö FF var bra långa stunder, så var inte Berget Cibicki så bra som vi har sett dem.
Nej.
Tidigare. Egentligen har inte de levererat på sistone. Jag såg någon statistik om att tillsammans har de två mål på de senaste 6-7 matcherna. Cibicki var ju fantastisk i början.
Mm.
Då var Berget skadad, sen kom han in och han är ju liksom, det är väl en hög lägsta nivå, men han har ju inte dominerat Berget på det sättet som han har gjort bitvis. Gjorde det i fjol och åt dessförinnan. Så att det är ju frågan om nej, det är inte alls ens, alltså, det kanske är det på förhand, så är det ju Rosenberg och de här båda ser jag ju som de tre bästa offensiva spelarna eller målskyttarna då, bättre än Jeremejeff till exempel. Så jag menar, hittar de bara formen så är det väl de ska använda också i ett Europa-kval.
Jag kan väl tycka att jag kippar väl den som den här säsongen på mig har imponerat mer än vad jag kanske förväntade mig. Jag trodde väl att han skulle få lite mindre speltid och sådär också, för att det har varit så tidigt. Men jag tycker att han har varit en positiv injektion, och sen håller jag med om att Cibicki kändes ju hetare innan än vad han har gjort på slutet. Sen så har det ju varit lite slumpmål som avgjort, och åkte man på två mål bakåt. Det andra tror jag väl kommer mer av att det blir lite, de släpper in det här första, sen blir det kanske lite osäkerhet vid den andra hörnan. Och även om det finns en parm där, så är det väl kanske den osäkerheten som gör att det trillar in en boll till. Annars ja, brukar man ju kunna liksom, om man har samma backlinje som man brukar spela med, så brukar man ändå kunna liksom skälla ut varandra lite och sen tar man sina stolpar och så ringer det inte in en till. Men det är väl antagligen det som gör att det kommer där. Men håller du med om att man ändå inte har sett det man förväntar sig att se av Malmö, den där nivån som de borde kunna ha?
Nej, jag håller med. Jag håller med det, och det är många som menar det också. Det samtidigt, jo, men det gör jag. Sen kan man också undra, fram då till Norrköpingsmatch, så hade de ju fortfarande inte förlorat.
Nej, exakt.
De två oavgjorda. Jag vet inte riktigt heller mycket kan man kräva. Det är också lite grann, om man väl hört det där snacket då och då, MFF, alltså, som trots allt har dominerat. Men i rätt långa perioder hör man ju från alla möjliga håll att det, de kan spela på en högre nivå och så. Det kan de ju. Alltså, så visst kan man säga att vi har inte sett det bästa av MFF än, men någonstans har det ju, och det här blir fortfarande, även om de tappade den här matchen, så finns det någon stabilitet någonstans, och liksom bredden på truppen fortsätter ju ändå imponera med tanke på vilka skador de har. Och, nu är ju dessutom backlinje, det är ju där det, alltså, det har ju varit ett väldigt, på så vis sett till bredden i truppen, rätt så obalanserat lag, alltså ett överflöd av mittfältare då framförallt, men alltså ska säga offensiva spelare, medan defensiva har det ju varit har det ju saknat spelare, och det är där de nu har då skador och avstängningar ytterligare någon match, men på så sätt så tycker jag ändå att de imponerar MFF.
Lewicki och Windheim fick ju kanske en av de tuffaste uppgifterna att hålla koll på allsvenskans kanske mest formstarka spelare i Eliasson i Norrköping. Hur tycker du att de hanterade honom?
Ja, och han tog sig runt rätt bra där, Eliasson, framförallt i första kanske, och lite in i andra, sen så tappar han väl lite grann, men sett till att Lewicki, jag vet inte, han har väl aldrig spelat högerback, så gjorde han ju det bra, men nej, men Eliasson är ju vass där, och även Berkrut på andra, för inläggsspelet är ju riktigt fint i Norrköping.
Det är snart sommar och det öppnar snart ett fönster och så. Tror du att Ikren blir kvar i Malmö efter den här våren?
Nej. Men å andra sidan, såklart spelar han inte, så hur het är han på marknaden då? Hur många är det som vill ha honom?
Han slår ju en riktigt het crossbollar fram till Jotun som bäddade för målet, så att han har ju nått att visa upp för den här säsongen i alla fall.
Ja, det kan de veva. Det var ju fantastiskt. Alltså, vilken stöt på bollen. Alltså, man kände ju. Ja,
ja, det var så snyggt.
Så man bara satt och njöt. Jag vet inte om jag satt i ett bra perspektiv också, men det kändes sådär. Ja, det är inte så många som klarar av att slå den i allsvenskan, trots att de tränar en gång om dagen.
Men sen har jag haft lite, Elfsborg där kommer ju in för en skada och var bidragande i den vinsten och sådär. Så att sett till de få minuterna han har gjort, så har han ändå gjort det bra, förutom den här matchen mot Kalmar FF på bortaplan som var ett riktigt bottennapp från hela Malmö i sig. Så att, men det känns väl lite som att, kan det inte vara bra också för den där truppen att det är någon som drar, eller? Så att det är kanske enklare för många och...
Ja.
Jag vet inte om han är en gnällspik, Ikrem.
Nej, det tror jag inte han är. Han känns rätt så väldigt proffsig och så. Jag menar, han är ju skolad i Premier League och varit där sedan han var väldigt ung. Kom som ungdomsproffs. Så sett så känns han, vet jag inte internt så, men utåt så håller han ju verkligen masken. Där är han väldigt skolad. Men visst är det ju, liksom, man kan ju tycka det är häpnadsväckande att vara ligan i fjol, va?
Han gjorde ju något enormt mycket poäng, jag kommer inte ihåg exakt.
Ja, i varje fall assist, det var han ju. Ja. Det var ingen som haft så många assist på en säsong. Och här platsar han inte, trots att det är liksom skador och avstängningar och så i ett match.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Malmö, som kan man ju tycka då. Oavsett vad det varit, han har haft tre tränare i MFF. Ingen har ju egentligen riktigt hittat en plats, inte från start till honom. Det var ju, och han har ju varit rätt mycket bänkad på våren och så. I fjol var det ju först i hösten han kom in också. Mm. Men man kan ju tycka ändå att oavsett då, man kan ha åsikter som kanske tränare har med hans duellspel och närkamp och sådär, så tycker man att ett MFF som, vad ska man säga, trots att dominerar allsvenskan, dominerar matcherna, ska ha råd att ha en sån spelare på planen som har de kvaliteterna.
Vi ska avsluta snacket med dig med en fråga från Love Lindqvist. Det är ju så att Malmö FF gästar ju AIK Friends Arena på måndag. Hur viktigt är det att vinna den matchen enligt dig då? Är guldet säkert även om man skulle torska det? Är Malmö så pass överlägsna, menar Love?
Ja, nej, det är klart torska. De säger ju inte guldet säkert. Det kan man inte säga. Det kan man inte säga om de vinner den. Men det är klart det skulle vara oerhört tungt att åka upp och slå AIK. Det hade ju varit. Hade de då dessutom slagit Norrköping senast nu så. Mm. Då kanske de börjat snacka om ett säkrat guld. Men nu förlorar de den och ja, det står ju inte att falla med matchen mot AIK. Det gör det inte.
Nej.
Du, var det någonting i Norrköping som imponerade extra mycket på dig?
Nej, Eliasson var bra. Andreas Johansson längst bak är ju en gigant och tyckte han hade trots allt rätt bra koll på Rosenberg. Nu satt ju Rosenberg till slut ett mål då, men det avgjorde inte matchen. Så att, jag tyckte han imponerade som han ofta gör.
Men känns som att de har en bra balans där bland de unga hungriga och sen så de stabila ryggraden. Så det var väl inte helt oförtjänt. Det kanske inte 3 poäng, men att de skulle dela på en poäng där hade jag tyckt varit fullt rättvist.
Ja, det tycker nog inte NFF-arna. Du frågar Rosenberg heller. Dessutom spelar inte Norrköping någon vacker fotboll.
Nej, det fick han också till där.
Nej, det är ofta det när de har förlorat. Någon fick en poäng var det i premiär mot Göteborg. Va? Då var det ofta det att vi försökte spela fotboll. Det gjorde inte Göteborg. Han kan inte låta bli liksom, och ge dem sticken fast. Liksom det känns lite sådär dålig förlorare lite.
Det är få som, alltså det är rätt många som skiter i fotbollen liksom ser ut om man tar 3 poäng. Det var ju inte så att Bajarna liksom var ledsna efter derbyvinsten mot AIK för att man spelade en trist fotboll. Man vann ju den matchen, så att jag håller med dig. Det där är, ja, men han måste väl göra det. Han måste väl trycka till i de lägena. Alltså det bara är väl så.
Ja, han har det i sig på något
sätt. Ja, men absolut. Det är verkligen. Tack så då. Eller var det något du vill lägga till?
Nej, jag bara tänkte att vi ska dra en sån klassiker. Den, just MFF, det var väl ändå den som gick längst var Pontus Jansson. Han var knappt ordinarie men fick ju starta någon tidig match på våren mot Gävle för ett antal år sedan. Kom ut efteråt. Vet inte, jag tror ändå MFF vann. Man kunde inte låta bli att säga att jag slutar hellre spela fotboll än spela fotboll i Gävle.
Ja, just det. Det stämt. Fan är det.
De håller den fanan högt.
Ja, det är underbart ju. Ja. Vi stannar kvar i södra Sverige. Vi har betat av Malmö FF, IFK Norrköping. Vi åker upp lite på vänsterkanten. Och springer på Petra Thorén. Hur är läget?
Det är bra här i Halland. Jag bor ju faktiskt på gränsen precis i Halland. Så jag befinner mig fortfarande i Halland där jag var då i helgen och såg på Halmstad och Örebro. Fast lite norr om just nu.
Men du studsar lite mellan Göteborg, Halmstad och Borås, eller?
Ja, det är så jag jobbar ganska mycket.
Mm. Men när du jobbade på just Halmstad och Bro så var det inte så att man satt och skrattade direkt över målfesten, va?
Nej, det var ju inte den här lördagsunderhållningen som kved i magen direkt. Det kan jag inte säga. Utan det var kanske småputtrigt emellanåt, knappt det. Jag är ju förtjust på ett sätt i Halmstad. Jag gillar alltid att komma till Halmstad. Det är på något sätt så genuint, så fotbollsnära, så småstadsaktigt och förtjusande liksom i den här stora allsvenska rörelsen som finns. Och de släpper fram unga talanger och det har, tycker jag, är häftigt att se att de vågar göra det igen. Och det var faktiskt några av de unga killarna som dominerade den här matchen stundtals.
Men det blev 0-0. Mycket tack vare Halmstads målvakt.
Ja, Isak Pettersson, väldigt duktig målvakt, ung kille också som väldigt säker trots att han är så ung. Jag tänkte på honom när han stod för några veckor sedan där bara framför Hammarbys klack och blev kallad sopa, idiot, bonjävel, vad man nu blir kallad för. Och hanterar det på ett väldigt bra sätt, så klarar man det och är lugn och behärskad i sitt spel trots det, så klarar man mycket. Han är väldigt uppe med fötterna. Han har spelat ute länge, varvat liksom, högt upp i åldrarna, spel som utespelare. Och det ser man, de använder honom nästan som en libero bland uppspelaren. Men är han ju liksom skicklig både på distansbotten och reflexräddning som blev senast.
En annan som är duktig med fötterna är väl Sead Haksabanovic. Även om hans, just om man tittar på målskörden där, var ju piggare i början av säsongen än vad han har varit nu på slutet.
Han är ju verkligen pigg i både fötter och kvick i tanken. Han sa efteråt själv att han lyder väl lite av det, just att inte han har liksom gjort mål, men han hade ju två bra skott i den här matchen. Ena i burgaven, det andra som Mocka Jansson räddade, och han kryper väl närmare då, men det är inte bara han i Halmstad som har problem att göra mål, det är ju hela Halmstad och hela Örebro, så att det är liksom ett generellt kollektivt målförfall i de här lagen just nu.
Tror du han lider mycket av att vara ensam upcoming stjärna i Halmstad, att han får ta mycket av markeringen ifrån motståndarlaget, och att man så i början på säsongen när han kom till bättre lägen och gjorde flera mål, att han nu får svårare att komma till sådana avslut, att man helt enkelt har så bra koll på honom?
Mm. Jag frågade faktiskt honom just den frågan, hur han tar det här, och han säger att ja, det är klart att ibland kan man ju tänka på det, ibland kan det väl bli jobbigt liksom, men att det går lite upp och ner, och han vill nog inte liksom, han sa inte att det kändes som en stor belastning, men inte heller att det kändes jättekul att liksom få den formen av uppmärksamhet som man får naturligt när man är så bra. Sen tycker jag ju då att Abubakar Keita som spelar på mittfältet har börjat sno en del av uppmärksamheten. Han kommer från FBK, alltså från Köpenhamn, inlånad, försvinner förmodligen om två veckor om inte de är bra överens där nere mellan klubbarna. Och han är ju en liten Pogba-kopia och förbaskat bra på mittfältet senast. Och det tror jag avlastar sen lite. Man såg att de hade en fin connection, de hittade varandra. Det är alltid så bra fotbollshjärnor, de mjuka fötter, de liksom dansar bra ihop, och det gjorde de den här lördagskvällen. Så de hittade verkligen flera gånger i kombination med varandra, och det tror jag är bra för sen också att få liksom den här avlastningen lite då.
Men det är lite risigt läge då egentligen, med tanke på att det snackas om att båda de eventuellt ska försvinna.
Ja, jag fattar inte vad det ska vara kvar i det här laget för någonting. Keita sa det, men det finns så mycket duktiga killar här. Ja, och det gör det liksom. Det gör det. De har ju flera unga som kommer till, bland annat Gabriel Gudmundsson och Niklas Gudmundssons pojk, son. Men det är klart att det här laget blir mycket fattigare utan de två liksom, spelarna som man gärna sätter ögonen på. Och Rod Treter och Fredrik Olsson i anfallet där, liksom, det är inte de spelarna, det är inte de lirarna liksom. För de kommer ju tappa sitt mittfält ganska rejält liksom, om de två försvinner på samma gång. Så att, det blir ju lite fattigare i Halmstad då.
Det var ju bara spelat en tredjedel, men jag menar om de där två försvinner så känns det väl inte som att Halmstad spelar allsvensk fotboll 2018?
Nej, det gör det väl inte. De har väl lite kapital liksom på bänken med andra spelare. Jesper Westerberg är en sån spelare som kan komma in och göra det bra med en annan form av spel, ett mer inläggsspel då. Så att det är väl, då får de liksom tänka om lite sitt sätt att spela. Men de är redan nu ganska raka så som de är liksom, och snabbt upp liksom, på sina anfallare. Så att det behållningen lite grann är ju Keita och tillsammans med Nikolaj Alo, och det är klart att där försvinner ju liksom två spelare på mitten, så att jag tror att de kommer få det svårt. Men vi har ju sett förr att Halmstad liksom klarar hästarna och de klarar hanka sig kvar, och det finns ju fler lag som har problem, så att jag sitter ju här i hallen. Jag räknar inte ut dem ändå, men de kommer få det jäkligt jobbigt.
Men om båda de två skulle försvinna, skulle man kunna sätta upp Jesper Westerberg som yttermittfältare?
Ja, det skulle man kunna göra för att få lite liksom speed på kanten och lite inläggsspel. Sen vet jag inte hur de tänker där, om det är Gudmundsson annars som förmodligen tar den platsen.
Mm. Mm.
Allo har ju faktiskt haft en hel del avslut, och han kommer väl till rätt mycket lägen. Känner jag ändå nu, att jag såg dem ju mot Kalmar och jag såg dem nu mot Örebro och sådär. Men sen är det ju... Jag tror du skrev det i texten också, att det saknas spets. Det är liksom, det saknas en enorm spets. Det känns inte som att de liksom riktigt har, alltså de har tänkt att det bara ska rulla på med kanske Olsson som gjorde en del mål i lägre divisioner och sådär, men det känns som att de kanske borde ha varvat in någon mer. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det där snacket var inför säsongen, hur frenetiskt de letade efter måltjuvar och anfallare.
Nej, de kommer säkert, tror jag, behöva förstärka det här. Och alltså, som du säger, tycker jag också, han har haft stunder i matcherna där han har varit väldigt, väldigt bra. Liksom, där han kommer till bra lägen, han kommer till skottlägen, han tar initiativ och han är ju också en liksom, spelare som är vän med bollen och har fin teknik. Så att han kommer till de här lägena, men det är inte riktigt liksom udden och spetsen på liksom avsluten. Nej. Och det har väl saknats lite. Då är det nästan så att de är farligare på fasta situationer liksom, fortfarande med en Liverstam som är där uppe och härjar till exempel. Så att det, och även när det saknas det här, en riktig målskytt, Fredrik i alla, men han har liksom inte riktigt den finishen heller, kan jag tycka.
Vad tyckte du om Örebro? De saknade vid Kennedy.
Ja, det gör de ju. De gör ju inte heller mål och de tyckte själva att de tog ett steg i rätt riktning, att de vågar spela liksom runt och hitta, men samtidigt så var ju Nordin Gerzic väldigt kritisk mot sina lagkamrater och sa att det är många som är rädda och de här unga spelarna, flera av dem inte liksom vågar mosa in i straffområdet, som vågar liksom inte uppoffrande fläka sig liksom och ge allt för att göra mål, och det kändes väldigt trevande, och ett lag som också spelade så här lite utan självförtroende då.
Ja.
Men han var verkligen ute och vevade där, Gerzic, för matchen. Tror du att det, eller tycker du att det är rätt väg att gå att uppmana de här unga spelarna att mosa på? Är det som Örebro behöver?
Det är väl lite Nordin, är det inte det, som nätskal? Och jag pratade med honom så att, och det var inte så att man behövde dra ur orden liksom, utan men det är väl, det är på något sätt också, jag kan köpa det när man agerar som han gör, för hans roll i det här är ju att vara liksom, mana på, men också att lugna ner och visa en trygghet i spelet, och det gjorde han i den här matchen väldigt tydligt på plan liksom. Jag tyckte han var bra, han liksom försökte ändå liksom stuga in boll på mittfältet och lugna ner det och liksom våga hitta alternativ uppspelsfaserna. Så att han visar ju faktiskt liksom på plan hur de ska agera. Då på något sätt har man mandat även utanför. Dessutom är de nog ganska vana att han skrek på, det var något läge där med Bizarra där Nordin skrek rätt rejält och testikulerade mot honom. Så de är nog rätt vana vid det, tror jag. Sen är det väl så att det funkar på en del unga, men det funkar inte på alla.
Nej. Ja, nej. Bra analys. Vi hoppar i 0-0-fighten. Och
mycket bra analys av en 0-0-match.
Ja, det är helt otroligt. Så mycket kärlek.
Mycket bra.
Ja.
Det var ändå lördagkväll, vet ni.
Ja, exakt.
Varmt och skönt var det i alla fall, väl?
Ja, det var jätteskönt och vackert.
Härligt.
Jebali, han mådde väl.
Ja. Han var glad som ett barn.
Han var glad som ett barn. Han sa det, jag frågade hur glad var det när Magnus sa att du får spela på topp. Jag som ett barn var han, sa han. Och han visar ju verkligen, Magnus Haglund, att han ska spela på topp. Och det var som Magnus sa, att man får ut alla utav hans X-factors liksom, när han spelar på topp. Och liksom, han ligger bakom allt. Och nu är det väl så att vi södra spelare känner ju honom lite sedan innan från Värnamo och sådär, så de har ju liksom, man såg i första målet där det är tre försvarare i kontringen som går på honom, tittar på honom och inte ser Gustafsson som kommer, Daniel smyger liksom bara forsandes bakom ryggen på honom, och han kan spela fritt där, så att men han var bra, han var lugn, han var fin med bollen, han fördelade, han spelade, sen blev han lite för glad på slutet, så här tog han ett par lägen som är liksom någon slags överambition om att göra ett snyggt mål till då, men väldigt, väldigt bra för Elfsborg. Dessutom så är det ju så att man har haft problem med balansen i Elfsborg. Det har varit farligt när de går till anfall, så har det varit farligt omställningsläget. Och Jebali har ju spelat tillsammans med Simon Olsson på innermittfältet. Och Simon Olsson är en ung spelare. Mm. Och Jebali är en väldigt offensiv spelare. Så att där har de inte gjort jobbet tillsammans de två riktigt bra. Liksom. Nu hade de var ju Alex Dyer tillbaka där på mittfältet och det blev en bättre balans mot ett i och för sig väldigt uddlöst i södra då. Men det blev ju också med honom på topp så fick man lite mer balans på mittfältet tycker jag. Mm.
Jävlar vad de blandar och ger i södra hemma kontra borta alltså. Det, nu slog de i och för sig Kalmar tidigt på bortaplan men det har varit några klart sämre insatser på resande fot och så har de varit stabila och fina på hemmaplan.
Ja, det var lite suckar där. Jag träffade några inbitna Jönköpings supportrar och kunnare som suckade just där. Och de har ju liksom ambitioner i sitt spel och det ser man tydligt. Men ibland blir det för mycket ambition och för lite effektivitet. Liksom. Det, ja. Och Elfsborg visste det där, så de låste ju fast dem då när de liksom kort kombinationsspelade kort på en kant så låste Elfsborg någon på den kanten och då kom de inte ur där mer än att lyfta ett litet meningslöst inlägg som liksom Kevin Storellegard plockade. Så att, det där gjorde ju Elfsborg smart och samtidigt som de inte hade några nycklar för att ta sig ur den. En liten kul detalj som inte riktigt kom fram igår, det tyckte jag ändå var att alltså, de är ändå kända till Lin där för att liksom kunna göra taktiska detaljer. Och då lät han Jonathan Tamimi göra en Mikael Boman och liksom, mer eller mindre punktmarkera Simon Lundevall. Mm. För att liksom skära av honom från spelet lite som Boman ska skära av Kim från spelet. Liksom. Ja. Så. Och han var verkligen som ett klistermärke på honom. Och sen så skulle han där, han släppte markering bara Porsche framåt. Och det skojade Magnus Haglund om friskt efteråt att de försökte lura med honom ut på fika på bänken och annat. Så det, jag vet inte om det blir en trend, det vet ni. Är det liksom en handbollspunktmarkering om det är en ny trend?
Alltså jag vet inte, kommer inte ihåg när Karlsson punktade Anders Svensson.
Då blev han ju också så irriterad.
Ja, det var ju många år sedan, det blev ju aldrig någon trend. Det var väl bara det här någon gång och sen så dog det ut. Anders var ju svinförbannad efteråt.
Just det.
Men det kändes ju verkligen ändå som att Elfsborg hade gjort sin läxa här och att Haglund hade liksom bestämt att det är så här ska vi attackera Gisöd och då blir de väldigt sårbara för att det är ju, även ifall det är ett passningsorienterat spel som Gisöd har och det är roligt att kolla på så blir det också sårbart när man inte riktigt har en spelartrupp med det med, eller det materialet som gör att man kan förändra en matchbild. Det är lite så som Östersund har kunnat göra när man har lite bättre spelare. Men det är ju tråkigt, men det är ju Elfsborg hade ju verkligen gjort det som man ska göra inför en match.
Ja, det hade de och de skickade även upp andretränaren Janne Mian på läktaren för ovanlighetens skull i inledningen av matchen för att tydligt notera liksom vad liksom och Thelin skulle hitta på så att de gick verkligen hårt in för analysen inför det jobbet som krävs. Och det är väl lite det som har hänt i Elfsborg nu att spelarna har slutit sig samman och liksom bestämt sig för att knyta näven efter det liksom missnöjet som har läckt ut via Borås tidning. Och samtidigt verkar då också ledarstaben har tagit sitt ansvar liksom, att göra den tydliga analysen och tydligare i sin coaching. Jag fick höra efteråt att förra matchen alltså mot Eskilstuna som de vann sent så att det lät Nilsson mål så förstod jag efteråt att liksom det enda som Haglund hade ropat på bänken typ var kämpa hårt, kom igen liksom.
Okay.
Och det är ju ingen tydlig coachning med en bra taktisk plan. Han hade säkert sagt något annat men det var liksom, det saknade taktiska detaljer medan man i den här matchen hade många tydliga taktiska detaljer så att de har slutat ihop sig lite.
Har du vänt för Elfsborg nu?
Ja, det där är så intressant. Jag pratade med Kevin Storellegard som är alltså målvakt och kapten därefter. Och han berättade, jag frågade hur de hade hanterat den här situationen. Och han säger att vi har hanterat den som man ska göra som fotbollsspelare. Vi betalar för att spela fotboll. Vi har det bra här. Det får bli bekvämt. Och då har de här äldre killarna försöker hela tiden få igång gemenskapen i gruppen. Och de har tidigare haft träffar hemma hos folk och nu under den här lite tuffa perioden så hade de, jag frågar vem de samlade och så, då gjorde de visst hos Lasse Nilsson för han hade det störst hus liksom. Och, så hade de varit där och Kevin sa att man får ta några öl för svenska klönta och prata utan öl tyckte han då och lättat lite på stämningen och han säger rätt ut, liksom, pekat fingret mot varandra och, liksom, och bestämt sig för att höja nivån att alla måste jobba mer. Där har ju spelartruppen liksom slutit sig hårt och bestämt sig för att slita. Men däremot så vill han inte svara på frågan om hur förtroendet i spelartruppen ser ut för Magnus Haglund. Den vägrar han kommentera, och när jag säger varför det, om ni har förtroende så kan du väl säga det. Ja, det får, du liksom, det, då tolkar jag det annars som att ni inte har det. Ja, du får tolka det som du vill, säga han. Så att, det som har hänt här verkar ju utifrån vara att spelartruppen har höjt sig. De faktiskt jobbar hårdare på plan för varandra. Men frågan är om det liksom ändå är så att det finns ett missnöje kvar för Magnus Haglund då.
Inte hos Jebali, tror jag. Han är nöjd nu.
Ja, han är nöjd. Han är nöjd. Han vågar inte säga annat. Han blivit uppflyttad. Och han sa också att han har liksom stått lite utanför det där och bara fokuserat på sitt jobb. Liksom. Men det är väl alltid så. Det är spelare som får så bra positioner och bra liksom, möjligheter att visa sitt bästa och i gynnsam position och med gynnsamt mycket tid. För det är inte de som klagar mest. Liksom.
Mm. Ja, vi ser fram emot att få se Elfsborg mot IFK Göteborg 3-0 där, och så vann ju Blåvitt med 4 mot Giffarna, så det kan nog bli roligt.
Och Jebali valde ju mellan IFK Göteborg och Elfsborg, och valde Elfsborg för att han tyckte att den fotbollen de spelar passar bättre. Och gick inte i fällan. Hur tycker du att Blåvitt spelar den fällan? Gick han inte, men men det blir häftigt. Det blir kul.
Han hyrde väl Mats Gren med? En Gren som inte har fått så mycket kärlek på slutet. Eller han respekterade Mats Gren, var det väl?
Ja, han respekterade IFK Göteborg, men han respekterade nog Mats Gren också.
Mm.
Men det hade väl varit en häftig spelare att sätta i Göteborg, men han gör sig fint i Göteborg. Så det blir häftigt.
Vi har lämnat södra Sverige och kommit till Eskilstuna, den kanske plastiga staden får vi väl ändå säga i allsvenskan, med tanke på att de har varvat till sig en klubb. Men en person som däremot inte är plastig utan väldigt, väldigt äkta är ju Martin Tholén.
Ja, det vet jag inte riktigt. Men
plastig är du väl inte, eller?
Nej. Jag är ju från Eskilstuna, så man blir det ganska lätt. Man blir ju ett mål till Eskilstuna.
Men du ville ju inte att vi skulle prata om din nya näsa. Varför tar du upp den?
Ja, nej, men den stolta fristaden här vid Eskilstuna, där var det rätt för den.
Ja, vi är välkomna i alla fall i podden. Det är premiär för dig i podden, va? Eller?
Ja, det har man gjort några inhopp förra året, men det var till inte lyckat. Nu är jag tillbaka.
Jag har till och med glömt om det, var ju riktigt illa. Ja, hur som helst.
Plastigt.
Ja, plastigt. Du var och tittade på AFC Eskilstuna mot Häcken. Den där matchen slutade 0-0. Hur skulle du beskriva den tillställningen?
Ja, det var 0-0. Punkt.
Ja, det måste ju hänt någonting, eller?
Nej, men det var lite... AFC var faktiskt... Det var nog det närmaste som har varit en seger i allsvenskan hittills. De har faktiskt värda tre poäng, tycker jag, i och med att det är Häcken spelet. Häcken var riktigt svag, vad jag hade trott.
Okej. Okay. Liksom, hur kommer det sig? Var det liksom defensivt okej i Häcken, men hade de ingen spets, eller vad...
Exakt så. Jag tycker det var konstigt både att Friberg och Bakari spelade sittande. De har ju Paulinho på bänken och alltså Iran Dust på bänken. Mm. De blev ju ganska utlösta framåt. Liksom.
Ja.
Men AFC var ganska giftiga. Goetheray hade någon i ribban där som de borde ha satt. Så de var nog värda tre poäng. Sare förklarade mig att de hade spelat tre matcher på 7 eller 8 dagar, nu man sa. Så han tyckte det var ett litet lag.
Okej. När vi träffades i Eskilstuna, det var väl Norrköping där, då snackade ju Linus Wahlqvist om att det fanns sådana enorma ytor. Då tycker man väl att det är lite konstigt att inte Stare våga och ha lite ännu mer defensiv då, offensiv menar jag, än två defensivt sittande.
Precis. Han försökte göra halvlek och släppte på det lite, så att in Paulinho direkt, men kunde ta din Erendus ganska tidigt i andra, men... Nej, det var typ för sent. Jag vet inte. Det var inte riktigt med från start tänkte framåt. Alltså definitivt de gör hela tiden. Men nej, framåt var de en rejäl besvikelse.
Men det känns även som att ett slitet Häcken med de offensiva kvaliteterna som man har ska kunna hota och definitivt göra mål på ett AFC, även ifall man är lite småslitna. Det känns som en dålig
Ja,
insikt.
Men det som ska sägas kanske till Häckens försvar, det är väl att AFC för... en gångs skull har satt sitt försvarsspel nu efter 111 omgångar ungefär.
Mm.
De har ju satt in Albornoz nu som någon slags makelele framför backlinjen. Och det var nog det välbehövs som kunde göra.
Mm.
För innan det var det ju, alltså det var ju läckage. Det var ju som att ha, det som att ha inget försvar i taget innan det.
Han gav du 5+ alltså?
Ja, alltså det är helt skönt. Jag tror man som första gången i Albornoz på historien har fått 5+ i en halv fotbollsmatch. Det fick han.
Ja. Nej, men alltså han är ju ändå en av dem med mest rutin i det där. Han kanske har mest rutin förutom då Pelle Olsson givetvis i allsvenska mått mätt. Och man tycker väl att han borde väl vara given där egentligen.
Ja, han har inte varit där, men nu har ju blivit Pelle, jag tror Pelle sa det på presskonferensen där, att han har aldrig varit med under sin 400 år långa tränarkarriär att behöva spela 3-3-system efter 9 omgångar. Han är inne på tredje, han har ju varit verkligen 5-4-1 som 4-4-2 är inne på en 4-1-4-1 typ.
Ja.
Så ja, det säger väl det mesta om den katastrofala start av sedan har fått.
Men tror du att Pelle har fått några viktiga svar här nu då? Eller tror du att detta var en engångsföreteelse att det ändå såg så här bra ut?
Han har fått ett bra svar så defensivt, men jag tror att han har tappat så mycket offensivt. Jag märkte efteråt så stormade han att om han är där, han bara stormade ut och var helt förbannad efter slutsignal.
Va?
Och han förklarade det med att han hade ont i någon ljumske eller någonting. Men jag fick höra från en som hade hört, en kollega på en lokaltidning som hade hört att han prata med andra tränare om att han tyckte det var för defensivt och så vidare. Så jag vet inte om han börjar tappa lite truppens förtroende så att säga.
Okej, så är där i kapten var alltså förbannad på Pelle som du tolkade?
Ja, kanske inte på Pelle, men på sätt i alla fall om det var Pelles taktik eller om det är på lagkompisarnas framåt vilja, det vet jag inte. Men det är lite mer defensivt av sig nu. Det är inte så om det där är vill att vi spelas fotboll.
Men det känns ju helt orimligt att när man spelar 0-0 och tar poäng liksom mot ett topplag som Häcken och man sätter en defensiv, att lagkaptenen ska vara aggressiv efteråt och säga att man inte spelar så som man vill göra. Det är väl klart att man måste sätta någon form av stopp bakåt, eftersom att de har, precis som du sa innan, ett läckage där, och sen får man ju börja se efter hur man kan spetsa till det offensivt.
Ja, exakt. Jag tror det var det Andersen hade försökt förklara att men nu ser vi första gången ut som ett allsens lag. Liksom. Och det har väl, kan jag tycka, att Andersen har poäng i, men jag förstår kanske också det där. När han blev lovad, eller blev kvar i avsnittet, så blev lovad att försöka spela något till fotboll. Det kan jag tänka mig att han haft som argument för att stanna kvar.
Ja, absolut. Men hur var han annars?
Han gjorde faktiskt jag tycker han var bra de senaste 3-4 matcherna, men nu var han nog tillbaka där han var första gången, och ganska osynlig. Han hade 2 ganska bra lägen på typ halvvolley, men det var inte alls en klass på de avslutet. Han sagt att han ska 15-20 poäng, så ska man i alla fall en av dem gå på mål. inte träffa högsta våningen på 2,5 zonen.
Ja, de poängen kan vi ju glömma redan nu. De kunde vi glömma efter 1 eller 2 omgångar, känns det med. Nu ska de åka till Stockholm och möta Djurgården. Det blir säkert en rolig historia för dem. Men nu när du är ju ändå verksam runt den där klubben när de spelar hemma, kanske till och med borta också för den delen. Men hur upplever du allt det här snacket kring inte en riktig klubb och alla bortalagens protester och så vidare mot dem?
Alltså jag förstår ju de flesta protesterna fullt. Jag såg ju att det var en vecka sedan hade hjälpt lokaltidningarna och de hade skrivit uppgifter om att avsätta miljonskulder. Och då hade FN-kriren liksom brightat den grejen och kräddat fotbollskanalen. Och ryssarna var besviken på att FN-kriren skriver sådana grejer för att de tycker att det missgynnar deras relation till sponsorerna. Men då tror jag det är ganska fel på, så det är inte tidningsuppgift att vara någon slags bortförtidningsavsätt.
Nej. Men de tar åt sig av det som skrivs och sådär. Det verkar som att när man pratar med dem så låtsas, eller så säger de att de inte bryr sig så mycket, men de tar ändå åt sig, eller?
Ja, i alla fall om man verkar på ryssarna. Han är jättesynt på allting. Man förstår inte alls varför de skrev
sådana grejer. Dålig mottagning har ni, Eskilstuna.
Jag ska säga att jag har ju varit och poppat här, så jag har ju de större mänskliga skogarna och åker bil. Så jag får nog skylla på det.
Jobba extra en match och åka och shoppa direkt för pengarna.
Ja, men det är ju underbart. Men jag gillar ändå att man får informationen om att de ändå bryr sig. För att det kände man ett tag att de försökte lägga fram som att de inte gjorde. Men, ja.
Ja, men jag tror de behöver göra det om de ska liksom någon gång få och även om inte vi ska inte heller acceptera det, men om vi ska få någon slags, om vi ska få någon slags acceptans, så borde de ta åt sig och lyssna och lära. Framförallt lära, för det har de väldigt mycket. Deras organisation just nu, säger de ju själva, är på typ en division 1-nivå. Det är väl nog snarare kanske division 2, division 3 då. Så.
Ja.
Men nu har de i alla fall lärt sig spela defensivt och hålla ja,
det,
nollan.
Det är alltid något.
Men det får vi se mot Djurgården borta.
Så negativt.
Ja, Martin, innan vi släpper dig så vill jag ha ett snabbt svar. Spelar AFC i Allsvenskan 2018?
Nej, punkt.
Vi har snackat med lite folk i Skåne och i, nu vet jag inte exakt var Peter
Halland
bodde, men ja, någonstans där runt halländska gränsen.
Och
så hade vi en Martin Tholén som hade lite risig,
uppkoppling, va?
Nej, men inte uppkoppling. Aha. Mottagning.
Men fan vad het han var ändå.
Ja, han var ju han var ruskigt het. Hur som helst, vi har ju lite... Vi har lite frågor och sånt där som man skulle kunna titta på. Hur ser tabellen ut när sommaruppehållet börjar? Jag känner lite att tabellen ser ut som den gör.
Ja, jag kan, hur många omgångar har vi kvar, tänkte jag säga?
Ja, det var
innan det,
det
väl blir det här härliga sommaruppehållet.
Men jag känner
tråkigt för oss, men härligt för spelarna, kan jag tänka mig.
Med sommaruppehållet?
Ja.
Men det är väl så pass kort så att det är ingen som tänker på det.
Vadå, det kommer vara över direkt?
Ja, men ungefär så känns det som.
Vad kommer Malmö kan ju tappa här nu då? De har ju AIK i nästa omgång, eller hur?
Ja, de spelar på bortaplan och sen har vi den i början av juni. Så det är liksom två omgångar kvar. Malmö har Jönköping Södra borta på Stadsparksvallen. Lillisilla, så kanske man blir... Nej, jag ska inte säga att man blir nollad på de två. Definitivt inte.
Vad sa du att de hade?
De har ju först AIK borta. Det är en svår bortamatch. Och sen har de Jönköping Södra borta. Mm. Och Jönköping är ju ett helt annat lag hemma än borta. Så de kanske kan kryssa sig till en poäng där. Springer då Norrköping och slår Halmstad hemma och sen IFK Göteborg hemma, så leder de i tabellen.
Mm.
Så vi sticker ut taken och säger att Norrköping leder vid sommarvalet. Och då är Malmö tvåa.
Hur går det för Häcken då?
Det vet jag inte, det är ditt område.
Vad har de kvar? Uff, de har Östersund hemma. Ja, Norrköping, ja, men jag säger det. De har
Norrköping leder när sommaruppehållet börjar. Det blir det svaret till Robin Nilsson. Gustav Lundström, kommer Alexander Kasaniklic hem i sommar? Och i så fall, vilken klubb skulle vara bäst för hans omstart?
Mm.
Kasaniklic.
Mm.
Han är ju, jag tänkte säga att ni är ju skåningar, ni två.
Han var ju en runda i Mjällby.
Alexander Kasaniklic.
Jajamensan. Nej, eller var det hans bror? Nej, det var hans bror. Mm. Robin.
Ja,
ja, Robin.
Tänkte väl.
De är jävligt lika. Robin var i Mjällby.
Mm. Nu är ju Alexander i Nantes, va? Franska ligan. Jag vet inte hur mycket han har väl spelat en del, men inte så mycket. Han har haft rätt många tunga år. Jag vet inte, skulle han vara sugen? Senast han lämnade England för något annat så var det Köpenhamn i Norden. Men skulle han gå hem, han är från Helsingborg från början. Han kan väl inte spela i en annan Skåneklubb?
Nej.
Direkt. Så
nej,
att,
varför skulle Malmö ha honom?
Nej, och han vill kanske inte heller spela där. Så att, var skulle vi sätta han? Älvsborg.
Sätter
vi han. Det blir kanon. Vi sätter han i Älvsborg.
Vadå, ska du inte utveckla det där?
Nej.
Du vill att de skulle ha någon brunke.
Ja, men det vill jag ju också. Men de kan behöva en ytter där som är sugen på en omstart.
Göteborg då?
Amy Bayrami har ju varit...
Göteborg då?
Ja, men ja, i och för sig lånar de hem honom istället och skickar Björdal då, eller skickar någon annan av de här inlånade
sätta
spelarna.
Ja, eller sätta dem på bänken.
Ja, det kan vi alltid göra.
Nej, men fan, Göteborg kanske.
Ja, det får stå för det. Jag tar Älvsborg. Vilken flytt hade passat Jesper Karlström bäst i sommar för bra för bänken i Djurgården? Skulle vara spännande att se honom i Norrköping.
Nej, ja. Jag tycker inte att han ska byta klubb. Däremot så tycker jag att han ska byta bänken mot en startplats.
Ja, men det är inte så lätt för honom om man sitter kvar på bänken.
Nej,
så.
Men vad fan, nu har han väl visat att han ska in i en startövla.
Jo, jag tycker han borde få fler chanser där. Men jag förstår Gustav Nordlöf när han säger att han skulle kunna funka i...
Men det är sådana spelare som skulle kunna funka överallt.
Ja. skulle han kunna
ge sig. Nej, men Norrköping har ju väl har ju fin balans där, kanske hade bytt bänken också.
Mm.
Nej, in med honom i starten med Djurgården så har kvar honom där.
Eller skicka han till Norrköping så får han spel till kanske. Nej, jag vet inte. Ja, ja. Vad behöver Örebro göra för att vända den negativa trenden som man är inne i?
Ja, bra fråga. Nej, men vadå, ni fick den väl med sig ett poäng här, eller?
Ja,
ni är väl
krisen, och skapade en hel del chans. Krisen är inte över för att de får en poäng. Men de skapade en hel del chans, gjorde de ju också.
Mm. Och det betyder väl att då kanske det blir ett mål snart då?
Det känns väl som Petra Thorén var ju inne på det där. Hon pratade om att Ellegård hade, eller de äldre hade samlat de yngre i Älvsborg och snackat och sådär. Det känns som att man ska sätta sig ner i Örebro. Nu ska jag inte säga att det hjälpte jättemycket i Kalmar när man gjorde det, men sådana där saker kan ju alltid vara nyttiga att göra och försöka få ihop gruppen på allvar.
Mm.
Innan man går vidare. Sen är det klart att när Kennedy Igbonanico kommer tillbaka så får de ju ändå tillbaka en hel del spets.
Mm.
Det känns som att deras anfallsspel har ju varit väldigt trubbigt utan honom.
Mm.
Så att det är klart att det kommer funka bättre, men alltså sen gäller det ju att drilla defensiven, och då menar jag inte bara alltså backlinjen utan det hela det lagets defensiv måste ju bli bättre.
Mm. Fast Gassic är inne på att de måste bli bättre.
Jo, det måste de ju också,
för de är mycket, ett offensivt lag för att mycket, backa hem.
Det är mycket Michael Omo. Mm. Som kommer på sin kant och kör liksom. Jag tycker han har varit jättebra sett till resten av laget. Kennedy var ju också bra innan han blev avstängd och sådär, så det är väl de bitarna, plus att de får lite flyt med sina avstängningar. Det är ju helt sjukt att han fick 4 poäng så pass sent som han ändå, eller 4 matcher.
4 poäng, ja, hade ju varit toppen, ja, för Örebro om han hade fått
så pass många matcher så pass sent som han ändå fick.
Jag är inte orolig för Örebro, det har inte jag varit innan heller, det jag stod fast för det.
Nej, och jag är inte orolig för att den här podden ska läggas ner heller, utan jag tror att vi är tillbaka nästa vecka igen. Tack för att ni har lyssnat.
Ha det bra.